välkänd vignett för Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg laddade för att försöka på något sätt sammanfatta senaste racet, Saudiarabiens Grand Prix, som många med mig och Erik tycker det var bland de mest förvirrande loppen som man faktiskt upplevt på många, många dagar. Så att något vidare löp behövs egentligen inte. Ni kommer att få lite röster från Michael Masi, ni kommer att höra Lewis Hamilton och Max Verstappen förstås, för det här är ju huvudpersonerna i söndags. That's it. Vi kommer att prata Saudiarabiens Grand Prix och självklart också prata upp finalracet. Och Erik, hur mycket skiljer det nu? Ingenting mellan de båda förarna. Det är alltså 369,5 poäng lika inför finalen.
Mm. Det har hänt en gång. För det första, klassisk Janne Blomqvist-fråga. Ställ frågan, svar på den själv och sen lämnar du över. Hur ska jag kunna svara på den?
Inte vet jag. Do your best.
Okej. Okay. 369,5 poäng jämnt, som sagt. Och det är alltså, det har hänt en gång tidigare, var säsongen 1974. Men det var så länge sedan så att det är nästan... vi kan nästan säga att det är första gången det händer.
Absolut. Jag menar, saker och ting liksom blir preskriberade förr eller senare, och 1974 är för långt bak för att överhuvudtaget liksom ta in i ekvationen. I modern tid kan vi säga att det är första gången. Det är väl ett bra uttryck?
Ja, så är det. Men då vill jag liksom, till att börja med liksom, landa i, vilket jag har liksom försökt reflektera lite över de senaste dagarna sedan det här skedde då. Och det stod klart, vi hoppades ju på att det skulle se ut så här, att Hamilton skulle ta igen de här 8 poängen som han var bakom inför Saudiarabien. Och sen blir det så. Det är liksom, det bara fortsätter skrivas på den här Hollywood-filmen, vare sig man vill eller inte, känns det som. Men då landade jag i någonstans att om man tänker sig tillbaks, på söndag är det 262 dagar sedan den här säsongen började. Och visst, det fanns vissa så här indikationer på att Red Bull var med där uppe tillsammans med Mercedes redan under försäsongstesterna. Men att det skulle bli så här hade nästan garanterat ingen trott, tror jag. För att det fanns liksom inga... 2021 var bara ett mellanår som vi skulle ta oss igenom. Och så blir det så här.
Mm. Det fanns inga riktiga tydliga indikationer på det innan säsongen att vi skulle få det här scenariot. Och det sjuka är, det pratade vi innan vi började spela in, jag kan fortfarande inte efter 21 deltävlingar bestämma mig för vem av de här bilarna som är bäst. För det är ju i grunden bilarna som bestämmer om det finns möjlighet att slåss om VM-titeln eller inte. Vem är bäst? Vi ska ju vara ärliga och säga att Red Bull hade ju kunnat vara världsmästare vid det här laget om det hade gått deras väg lite mer. Och Mersa har ju på något sätt slagit i underläge. Ändå, precis som jag sa inför Saudiarabiens Grand Prix, går jag med en konstig känsla av att det är Red Bull som är det svagare kortet nu när det ska avgöras.
Mm. Ja, men jag tycker faktiskt att det finns... Nu har inte jag all fakta. Det går säkert att räkna på. Det kanske vi ska göra när vi har lite mer tid under vintern för att titta på, jag menar, om man kollar i Baku till exempel, det var en punktering som satt stopp för Verstappen då. Hade det inte skett, hur hade det sett ut framåt? Så det har, jag skulle vilja hävda, magkänslan säger mig att det har skett mer sådana saker för Red Bull och Max Verstappen än vad det gjort för Hamilton. Men det är ju samtidigt de här svängningarna som har skett, som också har att göra med prestanda i bilarna. Och om man tittar på säsongen i stort, att de första 4 racen så var det faktiskt Hamilton som var starkast. Han tog en ganska tydlig ledning de första 4 racen. Man visste att Red Bull var med, men känslan var att de var på bakfoten. Sen så ändrades det där under sommaren. Sen ändrades det igen till Hamiltons fördel, och nu har det varit Verstappen den sista tiden fram tills nu egentligen. Och det är det här som är det konstiga, att tidigare år, eller det är vanligt i Formel 1 i alla fall, att man kan, även om man inte vet exakt effekterna runt en ny bildel eller någon uppdateringspaket, så har det liksom, min känsla är att det inte riktigt kommit någonting som är så här, ja men det här har skett, vilket har gett Red Bull X och Mercedes Y. Typ som en double diffuser på en Braun-bil 2009. Något sånt har inte kommit, men det är ändå svängt. Och jag kan inte säga varför. Inte ens med facit i hand.
Jag har någon liten teori om varför det är på det viset. För att alla de här koncepten eller paketen som de har, finns det ju naturligtvis möjlighet att lära sig mer av under en säsong. Och i och med att det har varit mindre med tid att hänga på nya grejer på bilarna, det har varit mycket mer begränsat i uppdateringsfaserna än vad det normalt sett är under en säsong, så har de haft mer tid att förfina det de faktiskt har. Och det är det som jag tror är skälet till att det har svängt så mycket. Och den här uppdateringen som Mercedes gjorde på Silverstone mitt i sommaren, den tog det lite tid för dem innan de kunde dra full nytta av, innan de förstod den till 100%. Och det är resultatet av det som vi ser nu. Samtidigt hade ju Red Bull då en enorm fördel under en period när de kunde köra mindre bakvinge, hade speeden rakt fram utan att förlora downforce i kurvorna, vilket Mercedes inte kunde, för de hade en felaktig bakända sett till vad de har idag. Och alla de här grejerna, det är det som jag tror gör den här säsongen så intressant, just för att de har haft mer tid att jobba på det de faktiskt har än att hela tiden bara sitta hemma i fabriken och kasta fram nya grejer som de teoretiskt arbetar fram som en förbättring på bilen, och som säkert är det också, men om de hade fått använda det över tid, kanske över 2 säsonger, hade kunnat bli ännu bättre. Kan det vara så, tror du, att det är det som har hänt den här säsongen?
Ja, men jag tror att det ligger mycket i det, men då kvarstår faktum att för oss som har tittat och ändå ser på det från utsidan, har det varit väldigt svårt att utröna att det här borde göra X, och det har bara hänt framför våra ögon, och i många fall har det varit en komplett chock faktiskt, att det har svängt så pass mycket som det har gjort fram och tillbaka.
Mm. Om vi landar då i Grand Prix till söndags, vi måste ju börja där på något sätt.
Men jag vill också bara föra till protokollet att det här är första gången sedan 2016 då, som säsongen ska avgöras i sista tävlingen. Och så nämnde vi det att det var 1974 som senaste gången och enda gången som de två liksom mästerskapskombatanterna har exakt samma poäng. Men jag tittade på någon sån här YouTube i så här research inför helgen, hur vi ska liksom illustrera det här. Och då var det så här, de closest title finishes topp 10 som Formel 1 lägger ut. Men nästan alla de är helt irrelevanta, för det handlar om att i slutändan så handlar det om en poäng plus eller minus för Kimi Räikkönen eller Felipe Massa och Lewis Hamilton och de bitarna. Men här har vi, det är ju fullkomligt unikt egentligen att den som kommer först över linjen, för sannolikt så kommer de vara ganska långt framme på griden om allting går som det ska, och då är det, kommer Hamilton tvåa och Verstappen trea, men då vinner Hamilton. Det är väldigt, väldigt lätt att räkna ut hur det här ska funka. Sen kan man föra till protokollet då, i att om ingen av dem tar en poäng, då kommer Verstappen vinna för att han har en seger. Han har 9 segrar mot Hamiltons 8. Så att bryter båda, då vinner Verstappen. Enda liksom andra poängpositionerna som kan vara värda att nämna, det är att om Hamilton kommer exempelvis 9, då tar han 2 poäng. Då borde han vinna VM. Om Verstappen tar snabbaste varv, då tar han också 2 poäng om han kommer 10. Så då vinner Verstappen. Så det är den enda liksom avarten i den som är först över mållinjen kommer vinna VM.
Ja, i osannolika förutsättningar egentligen. Och vilket drama det kommer att bli på söndag. Redan nu bygger man ju upp förväntningarna på det här racet. Jag är däremot inte så säker på att det blir det bästa racet vi har sett. Och då vill jag komma till Saudiarabiens Grand Prix som faktiskt inte blev något bra. Det var ett riktigt dåligt race skulle jag säga, baserat på förutsättningarna som fanns på den här härliga snabba banan och allt vad det nu var. Så blev det ett dåligt race. Och det hänger ihop med att det är så pass anspänt just nu om VM-ledningen. Det är andra saker som spelar roll. Jag satt och funderade på mig själv om racet bara hade rullat på. Om Mick Schumacher inte hade gjort det han gjorde, vad hade hänt då? Mm. Vad hade hänt med det där racet om Mick Schumacher hade hållit sig på banan? Vi inte hade fått den gulflaggen och luckorna till dem längre bak, att det blev allt större och större och större. Det blev de här 3, kändes det som. Hamilton, Bottas och Verstappen efter varandra. Vi hade haft den där vanliga fighten fram till depåfönstret. En undercut från Max Verstappen som hade tagit honom upp förbi Bottas, kanske. högst teoretiskt. Och sen hade det varit då Hamilton före Max Verstappen resten av racet in i mål. Det hade alltså blivit ungefär samma resultat som vi nu fick i söndags. Det är ju lite fascinerande att det är på det viset, att det blev en väldigt, väldigt krånglig väg dit. Till 1, 2, 3 som blev Hamilton, Max Verstappen och Valtteri Bottas i alla fall.
Mm. Ja, men jag tycker du sa det bra lite spontant i sändningen i söndags, att det var ett väldigt spännande race, men det var inget bra race. Och då vill jag även tillskriva det till Lewis Hamilton och Max Verstappen, för jag tycker att deras körning var inte heller någon sån här gudabenådad liksom uppvisning i sättet hur man kör en Formel 1-bil, för det var rörigt där också. De höll på att sladda och dunsade in i varandra och missförstånd hit och dit, vilket vi kommer till då, men det var liksom ingen, nu höll jag på att säga någonting så här elakt om en annan serie, men det var liksom bara som en, det var lite så här Demolition Derby vibbar trots att vi inte kom kanske hela vägen fram till en sån epitet på det här racet.
Ja, men vi skulle kunna jämföra med en stor final i någon annan sport, i boxning, brottning, inte vet jag, där två kombatanter är så otroligt lika bra så att de neutraliserar varandra. Förstår du vad jag menar? Lite så kändes det. Det fanns ingen som kunde göra det ena eller det andra, vilket innebar då att man tvingades till extraordinära åtgärder. Och det var ju väldigt tydligt i söndags vem som hade minst att förlora på om de smällde ihop. Och de förutsättningarna gäller ju faktiskt även inför finalen i Abu Dhabi. Det är ett jätteproblem för Lewis Hamilton. Han måste ju hela tiden åka och titta sig över axeln för att inte få en kniv i ryggen. Om ni förstår metaforen här. Det är inte så att Max är ute efter att göra något oschysst så, men han behöver inte vara så försiktig som Lewis Hamilton måste vara. Och Hamilton uttryckte det väldigt tydligt efter också, där han sa att jag undvek så många kollisioner, menar han på. För det var det han höll på med. Och jag tror att det var det som tröttade honom allra mest i racet i söndags. Att vara på spänn hela tiden, varenda gång det var någonting, till varje pris skydda bilen. Han var emot med vingen på Ocon och det var gränsfall. Han kör rätt in i baken på Max Verstappen och klarar framvingen på något outgrundligt sätt. Ingen aning hur det gick till. Men alla de här bitarna, fatta vilken anspänning det måste ha varit för hans del.
Ja, samtidigt då, jag menar, det är väldigt många som pratar om just den här grejen, att nu kan faktiskt Verstappen sätta av honom, Perez kan göra det, Bottas kan göra det, förstår du, att det är många sådana där grejer in play. Samtidigt så tror jag att så här, jag kände mig inte speciellt orolig över det i söndags, trots allt, för att jag tror att alla parter i det här målet förstår problematiken i att vinna VM efter en sån här säsong på ett sånt sätt. Så att jag tror att det finns ändå en viss självbevarelsedrift för både Verstappen och Red Bull att inte hamna i ett sånt läge. Men
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When push comes to shove, då vet man inte hur man reagerar. Jag tror inte att, jag menar, det där har hänt tidigare med Schumacher 94, Schumacher 97 på Jerez med Villeneuve. Det var inget, tror jag, planerat där och då, utan det hände bara. In the spur of the moment.
Stridens hetta. Exakt. Jag menar, Senna hade ju också sina tillfällen, Prost också säkert då, i kamperna de två hade mellan sig. Men Erik, tror du inte att Joss och Max Verstappen ändå målar upp scenarior scenarior, inte vet jag vad det heter, skitsamma, att de målar upp bilden av nästa söndag. Att jag säger till Max, du, om det skulle vara så att det är på gränsen, tveka inte. Vad tror du jag menar?
Jag är helt övertygad om det, men samtidigt så är ju en sån där grej svår att planera, menar jag. Det är lite som när Marcus Eriksson var med här för några veckor sedan och pratade om hur man liksom förbereder sig inför en start på en helt ny bana. Det är på samma sätt där, att man kan göra hur mycket planer som helst. Men när man, sen måste man liksom reagera därefter. Men det är klart att det finns i bakhuvudet, det är självklart, tror jag.
Ja, men det är det jag menar, det är så de pratar, inte naturligtvis planera en attack på Lewis Hamilton, självklart inte. Det är ju sportsmän där, och det vägrar jag tro att Max Verstappen inte är en sportsman i grunden, va? Men vad jag menar är att hur den är så kommer de att prata om det. Det gäller ju att förbereda sig mentalt på att det kan dyka upp en situation där de är jul mot jul. Och av vad vi har sett från Max Verstappen hittills så tvekar han ju inte en sekund att sticka in näsan. Jag tänker omkörningen han gjorde i den andra omstarten. Jag menar, det är risky business det han gör där. Men han tvekar inte en sekund. Det tycker jag är lite fascinerande med just honom.
Ja, vi har sett det tidigare också, till exempel med Silverstone-incidenten, Monza-incidenten. Det handlar ju om att inte backa, att ingen av dem backade av egentligen. Det var ju grundanledningen till att båda de incidenterna skedde, var ju att det fanns ingen anledning att backa av. Och inte för Verstappen på Silverstone, för då hade han då tror jag att han ledde med 32 poäng eller någonting sånt där. Så att det tror jag vi kan tillskriva Max Verstappen alldeles oavsett, att om han vet att loppet är förlorat sett till Hamiltons snabbhet, om han kommer bakifrån, då kommer han aldrig ge sig i en omkörning. Om han inte bara visslar förbi på en DRS-raka, men så pass snabb är sannolikt inte Lewis Hamilton heller, utan det är mer... I ett omkörningsförsök så tror jag att han kommer vara helt omöjlig att ta sig förbi.
Nej, men och det tror jag också att han kommer att vara. Och det är naturligt i det här läget. Vi slåss ju ändå om VM-titeln. Så att det tycker jag, så ska det ju vara också. Jag vill väldigt noga poängtera bara att jag inte uppfattar Max Verstappen som något osportsligt. Eller jag bara säger att jag tror att de liksom, de förbereder sig på den slutgiltiga kampen. De ska in, de två gladiatorerna, och slåss med varandra en sista gång. Och då gäller det liksom att förbereda sig mentalt på vad det här innebär och vad som kommer att krävas. Och det är ju så roligt att vi hade Martin Blom i studion, vi pratade här med mental styrka, för att det kommer ju ställas på ännu högre prov kommande helg. Och kanske överdriver vi vikten av det, inte vet jag, att de här gubbarna ser det som vilket race som helst. Jag har väldigt svårt att tro det. Och efter alla år som vi har följt där, Erik, så har väl vi ändå känt att förare får gummiarm när det börjar dra ihop sig. Man reagerar olika på det.
Absolut. Och du nämnde andra sporter där med final. Alltså det sägs ju typ att VM-finalen i fotboll, det är alltid den sämsta matchen i hela turneringen. Just av den anledningen att nu står ju allt, det finns inga fler chanser. Så därav blir det sannolikt inte en bra match när det är en VM-final. Då. Så att, och det här kan man väl likna med en VM-final. Så vi får väl se lite vad som händer.
Verkligen en VM-final. Och det är en alldeles fantastisk VM-final vi har framför oss också. Behöver vi gå igenom det kanske, racet som var i söndags? Kan vi titta lite på det, bit för bit, kaka för kaka. Och första starten, inga konstigheter. Hamilton från pole, Bottas från andra rutan och Max från tredje. Det rullar iväg i den ordningen. Det var en väldigt städad start, mer städad än jag hade förstått och trott att det skulle bli. Men där skötte man sig otroligt väl. Racet rullade igång och det var utan några som helst problem. Fram till dess att Mick Schumacher tog i lite för mycket uppe i kurva 22, tappade bakänden och backade ut i barriären och slog även i framänden, och loppet var kört för hans del. Michael Masi kallar självklart ut säkerhetsbil, och där är vi. Bilarna åker bakom säkerhetsbilen, fältet samlas ihop Och Mercedes gör sin utvärdering av kraschplatsen. Hur sannolikt är det att det blir en röd flagg? Nej, det ser okej ut. Så att de bestämmer sig för att ta in båda sina bilar i depån. Det är många andra som gör det också. Men vi koncentrerar oss på Mercedes eftersom det är Mercedes och Red Bull det handlar om. Så de bestämmer att de dubbelstackar i depån. Båda bilarna ska in samtidigt. Bottas blir tillsagd att backa av från Lewis Hamilton. Släpp iväg Lewis lite grann. Så att ni inte behöver stå i kö in i depån. För det kan kosta. För de trodde ju nämligen att Red Bull skulle följa med in. Tror jag. Mm. Vilket Red Bull gjorde. Med ena bilen men inte med den andra. De hade nämligen gjort en annan värdering av kraschplatsen. De hade tittat på bilderna och konstaterat fasen, det är nog inte så långt borta ändå att de måste byta den där Tech Pro-barriären. Och i sånt fall så kommer de att behöva in en traktor och då kommer det automatiskt att bli rödflagg. Mycket riktigt. Något varv senare så kommer rödflaggen ut och vid hipp som happ har Max Verstappen fått banposition och dessutom ett fritt depåstopp för nya däck. Är vi med så långt?
Så långt är vi med. Och det var ju mycket diskussioner på Twitter. Inte minst såg jag runt det där att vad i helvete tar de ut rödflaggen så sent. Nu ska man tillägga det att utefter mina efterforskningar så bytte de aldrig bärgaren. Utan det var mer att de behövde komma dit för att titta hur den verkligen såg ut. För nu var det bara säkerhetsbilspersonalen som gjorde det och de kände väl sig inte helt hundra med att avgöra en sån sak. Så de bytte aldrig barriären. Så det blev en kortare liksom, reparation snarare. Att ställde saker i ordning snarare än byta ut det. Och då började ju konspirationsteorierna komma igång rejält i Hamilton-lägret. Vill jag bara föra till protokollet.
Såklart gör de det. Och det som också har varit någonting som har höjt på ögonbrynen då var ju faktum att Max Verstappen då ropade på radion. Vad håller Bottas på med? Det här är mer än 10 billängder. Vad gör han? Varför backar han ner mig och håller mig undan för att Lewis ska kunna komma in i depån? Och vi reagerade på det också för det är inte tillåtet. Det står nämligen så här i reglerna. All competing cars must reduce speed and form up in a line behind the safety car. Not more than 10 car lengths apart. In order to ensure that drivers reduce speed sufficiently from the time at which all competitors have been sent the safety car deployed message via the official messaging system until the time that each car crosses the first safety car line for the second time, drivers must stay above the minimum time set by FIA, ECU at least once in each marshalling sector and at both the first and sector safety car line. A marshalling sector is defined as the section of track between each of the FIA panel lights. Förstår ni vad som händer här nu? Då är det ju så här att, jo, så här är det. Normalt sett bakom säkerhetsbilen, när de åker bakom sig, då får det aldrig vara mer än 10 billängder. Men det är ju en period medans alltihopa det här pågår. Nu hade i och för sig säkerhetsbilen varit ute en stund när det här inträffade. Och som jag bedömer situationen så ska inte Valtteri Bottas komma undan med att släppa iväg Lewis Hamilton mer än 10 billängder. Det är min absoluta uppfattning. För att det här med minimumtiden som de måste ligga över då för att inte åka för fort bak. Det kan ju vara så att man har en lucka fram till täten. Då får du inte bara åka som en idiot bara för att komma i kapp kön, utan du får åka en viss tid. Du måste ligga på en viss tid. Den tycker inte jag är applicerbar i det här läget. Så jag förstår inte riktigt varför det inte blev någonting mer kring det där. Nu spelade hela situationen ut sig själv i och med att det blev rödflagg så småningom. Men det var alltså en tycker jag, lite märklig situation. Och FIA har ju inte förklarat varför de inte gjorde någonting åt det. Och jag antar att frågan kommer att komma upp på nästa förarmöte. Hur funkade det? Eller teammanagermöte då? Vad hände där? Varför tittade inte noggrannare på det där och så vidare? Va? Men som sagt, hela grejen spelade ju ut sig själv så småningom då. Men lite udda var det ändå.
Ja, det måste man säga. För det var verkligen en sån här jäkla skit att, om det ska bli det. Men å andra sidan så var ju Hamilton safe i det läget. Han gjorde inget fel. Utan det i så fall hade det varit Valtteri Bottas som hade åkt dit på det. Och det hade ju i slutändan inte spelat någon roll för det vi pratar om nu, sett till VM-avgörandet. Så att, jag tycker gott att de hade kunnat ge Bottas en 5 sekunder eller någonting sånt där, men det hade ju inte heller
Jag hade velat sett att de åtminstone tittar på det. Och att vi kunde ha fått någon förklaring till varför det inte hände någonting. Det var ju ändå en hel del surr mellan teamen och Michael Masi under rödflaggsperioden. Som där de hade kunnat vädra det. Och vi hör ju så småningom också Jonathan Wheatley var på grejen också. Racen startar sen om. I den ordningen då som de hade kommit in i depån. Det vill säga Max Verstappen från startposition 1. Lewis Hamilton då tvåa och Valtteri Bottas i det här läget trea. Och det är ju en annan sak som många har varit förundrade över. Egentligen inte, för att vi visste ju att det är på det här viset. Att det är ett fritt däckstopp i samband med rödflagg. Det är en dum regel dock. Mm. Och jag kan hålla med dem som tycker att det är en dum regel. Jag tycker den är helt absurd, om jag ska vara riktigt ärlig. Att man får byta däck på det här viset. För det neutraliserar ju all form av taktiskt tänkande i teamen. Mm. Och det har jag väldigt svårt för. Det här hade ju kunnat avgjort hela racet till Max Verstappens fördel utan att han har behövt gjort ett förbannade dugg. Mm. Vilket jag tycker är, så får det inte vara. Så får inte en regel vara utformad, tycker jag.
Nej, det är urbota dumt. Och jag skulle inte bli förvånad om att de ser över det över vintern, faktiskt.
Att ett däckbyte får endast göras under det att bilarna åtminstone rullar på banan. Såklart får de göras under det att det är säkert bil, men det måste rullas på banan, inte stillastående i depån under rödflagg. Det där var ju, som vi berättade i sändning, någon som kom upp redan i Monaco då för ett antal år sedan vid en liknande situation. Då var det också många få varv kvar, och då var det jag och Eje som satt och kommenterade, och ingen av oss liksom fattade riktigt, för vi trodde att Park Fermé betydde att no touch på bilarna, men så var icke fallet.
Vidare då.
Sen kör vi igång och startar om racet för andra gången, eller första gången, och då kommer nästa lilla kontrovers. Förstappen är ju först, och då är det ju då, vad kallar man det här varvet ut till startpositionerna? Ja, vad jag förstår det så är det ett laps to grid. Det vill säga ingen behöver egentligen ta hänsyn till någon annan fartmässigt.
Alltså samma reglement egentligen, som förutom att de ska hålla ordningen på bilarna igång, vilket inte behövs under laps or grid, utan då kan ju, och det här är då när depån öppnar inför race en halvtimme innan, så då åker ju förarna ofta då ut genom depån, kör ett varv in genom depån igen för att testa lite andra grejer och sen så kanske till griden eller ett ytterligare varv. Det är ju laps to grid, och där så det är ju någon avart ändå, att det är inte så att de behövde ändå hålla ordningen.
Det är inget formationsvarv i alla fall.
Exakt. De ska bara ställa upp sig där de ska vara egentligen.
Precis. Inget formationsvarv. Kontroversen i det här fallet.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det blev ju då att Max blev lite ivrig, drog på för att förbereda sina däck så gott det gick. Men blev ju då ensam stående där framme längst fram väldigt länge, eftersom Mercedes, som då var närmast bakom, de hade ju inte lika bråttom. Valde ju då att ta det lite lugnare, och det blev helt enkelt en väldigt stor lucka mellan Verstappen och Hamilton och Bottas då, som var näst bakom. Jag kan inte svara på om det var det som avgjorde starten sen, men Verstappen hade inte en chans av linjen jämfört med Lewis Hamilton. Massor med hjulspinn och kom inte alls iväg. För de får ju bara det här utvarvet att värma däck på, och det är ju väldigt lite. Kan också tycka att det är en märklig regel att inte ha det som ett normalt formationsvarv då, där man gör de sedvanliga procedurerna så att säga, och förbereder allting som man ska. Men det är så de har bestämt i vilket fall. Lewis kommer ju iväg klart för in i första kurvan, men Max väljer att bromsa jättesent. Jättesent, och är ju faktiskt uppe jämsides då. Och vi ser också att Lewis Hamilton inte når Apex överhuvudtaget in i kurvet. Han fortsätter ju på numera känt manér en liten bit till för att squeeza Max utanför banan. Han är ju otroligt medveten om att det finns ingen plats då om man gör på det viset. Max hamnar ju ute i avåkningszonen, studsar över curben och är på nästan på väg in i Hamilton på utsidan då, som har åkt normal väg som tar lite längre tid än att åka rakt genom avåkningszonen. Max studsar över banmarkering, håller som sagt på att köra in i Hamilton, och i villervallan så smiter ju Esteban Ocon förbi. Mm. Så det är Ocon före Max före Lewis när de då drar iväg. Och det tar ju inte många meter då innan Max till slut kommer förbi Esteban Ocon, men det blir samtidigt rödflagg igen för en startsmäll. Precis, Perez och Leclerc slår ihop. Egentligen är det inte på grund av Perez, utan det är på grund av att Mazepin kör rätt in i röven på George Russell och kraschar ganska ordentligt. Hur den är med det, så blir det rödflagg, och då alla bilarna tillbaka in i depån. Och då börjar ju då nästa lilla, vad ska vi kalla det, debacle. Mm. som inträffar. Ska vi återspegla vad som hände? Det är väl rätt intressant ändå att höra hela den där radtrafiken en gång till då, som försiggick då mellan teamen när det här hade hänt.
Michael, hi. I'm going to give you the opportunity to start from grid position 2 for this, based on what occurred at turn 1-2.
Okay, thank you. We'll have an internal discussion on that. We felt we were pushed off there, so thank you for that. If we could have a minute to think about it.
Yeah, if you can come back to me within a minute or two, that would be great.
Okay.
Go ahead.
We would accept P2 on the basis that Ocon's on pole, correct?
We would drop you, we would drop you back behind Hamilton. Is where it
was.
Okay,
well,
Jonathan?
Yeah, I thought you'd said.
No, my apologies, because I hadn't looked at it. Back behind Lewis.
Understood.
That is my offer.
I need another minute. Thank you.
You have my suggestion.
Yeah, understood, Michael.
So he will be. So that would put Esteban on 1, Lewis 2, Max 3.
That is the offer. Sorry. Yes. So we will update it accordingly. The offer has been put there.
Thank you.
Obviously, if they choose not to accept that, then I will refer that to the stewards.
Copy that. Thank you.
Go ahead.
Yeah, we'll accept that. We understand the order will be Ocon, Hamilton, Verstappen.
That is correct. Ocon, Hamilton, Verstappen.
Okay, and you having a really good look at all that Bottas stuff under the... And also Hamilton dropping back under the formation lap just now.
Yeah, I'll have a look at it all. It was a standing start, restart, Jonathan, not a formation lap.
Okay,
no problems.
Intressant. Mm. Mm, vilken konversation som pågick i depån då, runt omkring den här händelsen. Och egentligen inga konstigheter. Ni hör ju själva vad som händer. Red Bull accepterar förslaget, eller vad man nu ska kalla det, och faller då tillbaka ner bakom Hamilton och Ocon då ut som trea i nästa omstart.
Mm. Det ovanliga i det här var ju att vi blev, och jag tror många med oss, blev väldigt förvånade över att det här överhuvudtaget skedde. Att man liksom fick ett offer att justera det här. Men som Michael Masi ska förklara nu, så är kanske inte det helt ovanligt.
I wouldn't call it a deal. From a race director's perspective, I have no authority to actually instruct the teams to do anything in that situation. I can give them an offer, the ability to do that, but the choice is theirs. The stewards are obviously empowered to impose penalties, but I can give them my perspective. So that's why I offered them the ability to give that position up. It was as a result of the red flag that came about with the incident at turn 3, the priority in any red flag situation is A, to make sure the drivers are safe, then to activate the recovery and the marshals can do so, clean the track and so forth. So it probably seemed a bit elongated compared to normal. However, it's very much normal discussion that takes place. I immediately, when I saw it happen at turn two, I immediately suggested to the stewards that I'm going to give the team the ability to give that place back. The red flag obviously ensued very quickly thereafter, and that was absolutely the priority before we got going again. Being under a suspension, it was the ability to effectively correct that before we went racing again. Very much a normal discussion that happens regularly on a number of occasions and has had all year and previously.
Så är det alltså. Michael Masi förklarar då att det här är alltså inte ovanligt att det pågår den här typen av diskussioner. Dock är ju det här första gången vi får höra det, och jag noterar förvåningen hos många förare som är aktiva fortfarande, som inte förstod att det är så här det går till. Och det är inte så konstigt att vi i publiken tycker samma sak. Men jag kan också förstå att i ett race till exempel, när det pågår, när det har skett en tveksam omkörning, så ber man till så att du släpp tillbaka det, så slipper vi blanda in domarna. Fine. Okej, vi tar det. Och tycker man inte, håller man inte med om det, ja, då säger man ju bara att nej, det där skiter vi, det där får domarna bedöma, vi tror att vi har rätt i den här frågan, så kör man på och kan då åka på en bestraffning istället, va? Så att, och jag uppfattade nog i situationen också att det var inte, det kändes inte som det här var en ovanlig situation för teamen att prata med Masi på det här sättet.
Nej, och jag tycker ditt exempel där med att när vi ibland ser då en omkörning utanför banan till exempel, att när teamet då säger så här, släpp tillbaka den där platsen. Och det är nog en väldigt tydlig jämförelse vad som gäller här, är att låt oss inte blanda in, vi är hyfsat förstådda liksom över vad som kommer ske om det här går till domarna. Och domarna måste ju antingen fria eller fälla. Det är inte de som kommer med oss och säger så här, släpp tillbaka platsen. Utan det är alltså mellan tävlingsledaren och teamen, eller teamen själva kan ta egna initiativ till sådana här grejer. Så att det är faktiskt ganska intressant att förstå skillnaden där.
Mm, verkligen. För hade det hamnat hos domarna, då säger de no investigation necessary, eller 5, 10, 15, 20, 30 sekunders tidstillägg beroende på vad man har pysslat med. Så att, det, jag tycker att det är ett ganska konstruktivt sätt att lösa problemet på, om jag ska vara riktigt ärlig, va? Sen blir det ju ändå, låter ju lite märkligt att han liksom dealar med teamen på det här viset i en sport där det ska vara svart eller vitt när man dömer. En domare dömer, bla bla bla. Men man kan säga ju inte domaren igen då i det här fallet. Men den här sporten är unik och inte lika andra sporter i det avseendet, va? Och det är väl kanske därför vi hamnar i ett sånt här läge.
Ja, och jag tycker också man ska ta i beaktning att Red Bull faktiskt accepterade det här. Efter att ha tänkt efter några minuter så tänker de att alltså, nej, men det här är nog den bästa situationen för oss. Snarare än att få racet igång. Sen så går det 3 varv och sen får 5 sekunders tidstillägg. Jag menar, då kan ju de ha rökta istället. Så det är bättre att de säger okej, men då har vi förutsättningarna klar för oss och så kör vi på det. Så att det var ingen diskussion på det sättet, utan det var mer för oss.
Inte alls. De gjorde en värdering av situationen. För de säger, we believe we were pushed off, säger ju Jonathan Wheatley först. Men när de har fått resonera om det så inser de ju att de kommer ju sannolikt inte att komma undan med det där. Utan det är lika bra att göra det här rätt. Och det var ju det läget de bestämde nästa sak. Nämligen att sätta Max Verstappen då i den andra omstarten på den gula mediumgummiblandningen från tredje rutan. Var ju det tanken då, att vara på full attack in i första kurvan och därmed ta banposition tillbaka i alla fall. Och det hände ju också. Starten går och Ocon från första rutan, sen Hamilton, men Hamilton lämnar lite lucka på insidan. Den tog Max Verstappen direkt. Supersen på bromsarna. Hamilton blir inklämd mellan Max och Ocon. Ocon och Hamilton touchar lite grann. Max sticker iväg. Hamilton som trea bakom Ocon, men det dröjer inte länge innan han är förbi. Och sen börjar ju racet igen då. Max före Hamilton, fast nu då omvänt mot hur det var i början. Och de kör ju efter varandra hela tiden, och Max är ute och kunna hålla undan. Han är snabb, han är vrålsnabb ska jag säga, från kurva 3 fram till kurva 11-12 någonstans. Där är Mercan chanslös. Mercedes-bilen tar tillbaka allting, mycket av det på baksidan då, på de lite mer raka partierna, och så där håller de på. Det händer dock en massa andra grejer, så det blir en massa skräp på banan. Det blir virtuell säkerhetsbil vid ett flertal tillfällen, och vid den sista virtuella säkerhetsbilen, då är Hamilton så nära. Han får en så pass mycket bättre omstart där att han är så nära att han kommer inom DRS tydligt på rätt ställe och försöker att sätta in attacken och är också igen då före Max Verstappen som igen försöker försvara sig med näbbar och klor och använder lite otillåtna medel för detta. Och då kommer ju nästa väldigt, väldigt stora kontrovers i det här racet, för efter många om och men så blir ju då Max beordrad att släppa förbi Lewis Hamilton. Och då uppstår ju då den här lite märkliga historien där han alltså använder bromspedalen på ett icke-tillåtet sätt, har det visat sig nu i efterhand. En mycket märklig historia på baksidan av banan där han åker långsamt helt plötsligt och Hamilton blir förvirrad. Han vet inte riktigt vad han ska göra. Av någon anledning så vill han inte köra förbi. Och där tvistar ju till och med du och jag om varför det är på det viset. Det är grön flagg, det finns inga indikationer på att han inte får åka förbi, men han åker inte förbi. Han har ju börjat ana ugglor i mossen här. Max vill ju ha förbi Lewis Hamilton för att börja närma sig DRS-linjen. Och Hamilton är ju en slipad hjärna. Så han, och det sa han ju faktiskt efteråt i intervjun också, att jag är inte dum, jag har ju varit med ett tag. Så att han ville liksom inte åka förbi där innan, utan han avvaktade. Och till slut kom han ju så nära så Max kände att fasen, nu måste jag hitta på någonting radikalt där. Dumt i och för sig. Han klev på bromsen. Alltså mer tryck på bromsen än vad du... Ja, och för att bara förklara, han bromsade alltså med hårdare tryck än du någonsin gör i din personbil, än som du tvärnitar. Förstår ni? Ifrån hög fart. Så att det var en rejäl inbromsning. Även om den var kort så gjorde den ju skillnad. Och Hamilton som då åkte där bakom och vi tänkte inte åka förbi förrän de hade passerat den där vita linjen, han blev ju lite överraskad och väjde ju snabbt åt sidan så att de inte smällde ihop. Helt mer än att framvingen tog i lite grann. Och det blev ju naturligtvis ett väldigt rabalder runt omkring det här. Max stack igen och försökte hålla undan så gott det gick. Men sen gick ju då tugget fram och tillbaka. Och till slut så släppte han ju förbi Hamilton. För att direkt köra förbi igen då. På det sättet som han hade planerat att göra första gången. Mm. Men sen får han ju då göra om det igen. För det ansågs inte vara korrekt. Så då släpper han om Hamilton. Som då tar Max på en riktig resa genom sista kurvan. Vilket Michael Masi då påpekar till dem att det var borderline för en svartvit flagga, det vill säga varning för det beteendet, så där får man inte göra. Men det skete ju Mercedes i, och framförallt Lewis Hamilton som i det läget var riktigt arg tror jag och ville markera högst tydligt. Sen stack ju Hamilton och det var aldrig någon mer match. Förstappen hade för dåliga däck. Och det sjuka av alltihopa här hände ju då efter det, nämligen att Max dessutom efter att ha släppt förbi Lewis Hamilton till slut också får 5 sekunders tidstillägg för det som hände i kurva 1, 2, 3. Mm. Så att, och hela den där slutar ju nu ytterligare då efter målgång med att han blir uppskickad till domarna för att förklara den här konstiga inbromsningen på baksidan då. Och där bestämmer domarna då att han har betett sig på ett irrationellt sätt. Han har alltså på ett ansvarslöst och farligt sätt bromsat omotiverat och höll på att orsaka en allvarlig olycka då, men i alla fall en kollision som blev fallet de två emellan, och fick för det då 10 sekunders tidstillägg pålagt på sin sluttid, vilket inte påverkade slutresultatet överhuvudtaget. Så skulle jag säga att Saudiarabiens Grand Prix var i korta drag.
Ja, inte så korta drag det heller, men det krävdes ju. Jag tycker att det är värt att poängtera den här grejen också, för det blev ju en stor grej, och även för oss var ju att så här, men det fanns ju ingenting, varför drog han inte bara förbi? Det tänkte exakt. Vi ju där och då. Att så här, för att det fanns ju ingenting, om det hade varit gul flagg, hade varit på väg till safety car, och då fick man ju känslan av att så här, nej men vänta, det här var ju en ren förvirring från Lewis Hamilton. För det som spär på det här tankesättet är ju att Ron Meadows kommer, alltså sporting director för Mercedes kommer senare på radion och säger, vad fan är det som händer? Han är ju djupt upprörd på Michael Masi.
Are we allowed to pass or not? Yes, precis. You're allowed to pass. But he had to let blah, blah, blah. Och så, ja, men jag har sagt till det för länge sedan, bla bla bla, kom det då från Masi.
Och då hävdar ju då Meadows att det där har inte vi hört. Där har vi inte vidarebefordrat det meddelandet till Lewis Hamilton. Men Red Bull hade ju fått meddelandet och agerat därefter. Men för av allt att döma så visste inte varken Mercedes eller Lewis Hamilton att det här var på väg att ske. Så att det är därifrån någonstans att man tänker att fick Hamilton en mindre hjärnblödning där som inte drog förbi. Men sannolikt så har det ju, som du redogjorde för, att göra med att han ville inte bli omsläppt, alldeles oavsett så ville han inte bli omsläppt där på den delen av banan.
Det var jättetydligt i efterhand, och som sagt, han bekräftar ju mer eller mindre det också efter racet då, att det var på det viset, att han tänkte inte luras in i någonting här, och det leder mig att tro att han ändå anade vad som var på gång där, och vi får väl lämna det där helt enkelt, för vi vet ju inte det till 100%, men det var lite märkligt, och jag tycker någonstans att Mersa har ibland lite problem med det här. Är det Ron Meadows? För det var ju han som också var lite inblandad i det här konstiga däckbytet i Bahrain i Sakirs Grand Prix förra året när det blev strul. Han skulle ju då beordra teamet. Då hade det ju med vem som overrida vem på mikrofonen och så vidare. Men ibland så känner jag att de är inte riktigt på alla de här grejerna till 100%. Och är det så att det finns en viss fördröjning inom organisationen där, då har de ju lite bekymmer, tycker jag, Mersa. Om de inte når ut med viktig information i tid. Eller vad säger du?
Mm, ja, men absolut, visst är det så. Sen är det svårt att svara på just rabaldret här. Men ska vi lämna Saudiarabien där? Vi kan konstatera...
Vi ska göra det strax. Vi ska först lyssna till boysen, tycker jag. Så vi får deras version. Jag tycker vi börjar med vinnaren, Lewis Hamilton. Så här sa han då efter målgång.
I think it's just... The fight is so, so deeply great. Like, I've been with this team 10 years. I've seen the passion all these years. I don't think I've seen as what they've just shown me there, coming down the pit lane and at the end of the race. It's on a different level, the energy. We're all hype. The fight is spectacular, and I appreciate it. And it's just difficult out there, you know, when you've got... it's difficult to fight with a driver that doesn't work with the same rule book, you know. And but I tried with everything I had to just keep the car on the track and do it the right way. And but anyways, we persevered as a team, and I'm grateful for everyone's hard work. Just try and keep my head down for this next one next week, and try and deliver the best result we can.
Of course, when they told me that I had the 5-second penalty, it was not worth fighting anymore, because I would never pull a gap of 5 seconds. So, yeah, a lot of action, a lot of things that happened. I think ultimately we didn't really have perfect pace in the race. Maybe also the medium tires were not amazing to the end. I think the hard tires, of course, they had a bit more life in them, I think, but that's always easy to say afterwards. Well, there were a lot of moves. At the end, that 5-second penalty, I don't think is correct, but at the end of the day, I mean, I don't want to talk about it too much because they don't deserve any word coming out of my mouth.
But what was your view? He wasn't that impressed about the point when he hit into the back of you. What was your view of that moment?
They told me to give the position back. And so immediately when I heard that on the radio, I just pulled off to the right, you know, showing that I was going to move over. And I braked, downshift, and he just stayed behind me. So I was just looking in the mirror and I'm slowing down. And then I think it was a bit of a miscommunication where he then ran into the back of me.
Det var till slut här Max Verstappens version på det som hände där på baksidan. Jag tror att den är en aning friserad. Men i vilket fall som helst så blev det ju... Alltså alltihopa, inget förändrade resultatet i slutändan. Och om det ska finnas någon form av sportslig rättvisa här, så var det nog ändå att Lewis skulle vinna det här racet före Max Verstappen. För hade Max vunnit racet på den där rödflaggen, då hade det känts konstigt, ärligt talat. Även om, nej, jag vet inte. Så att nu är det naturligtvis dukat bord för oss, för nu ska vi lämna Saudiarabien och titta på Abu Dhabi, och de kommer nu till Abu Dhabi på exakt lika många poäng.
Man kan inte säga det några gånger, för att få det att liksom landa på något vis. Det man ska veta då om Abu Dhabi är att det är ju en ny bansträckning. Banan har alltså kapats från 21 kurvor till 16 kurvor. Framförallt, ja, det är två ställen som de har ändrat på, som vi tror kommer förhoppningsvis ge lite bättre möjligheter till omkörningar och racing på den här banan som faktiskt inte har levererat på den fronten sedan den togs i bruk där 2009.
Nej, och det partiet som är viktigast att ändra på, det har de ju gjort en rejäl grej med. Det är ju alltså kurva 4, 5, 6 och 7 som numera är en mycket snabbare sväng in i den där hårnålen som sen vänder runt och ut på den första av de två långa rakerna. Och det var ju precis det man ville ha. Man ville ha de här snabba svängarna och lite sväng och broms samtidigt för att locka fram misstag. Nu gick det så himla långsamt innan hårnålen, så det var liksom, det hände ingenting in där. Utan alla bara följde varandra och sen blev det concertina, alltså dragspelseffekt ut på rakan och liksom, du skulle ha en flera sekunder snabbare bil för att kunna utnyttja DRS eller vad det var för att kunna ta det förbi. Och samma sak då i slutet på den andra långa rakan, de har ju också tagit bort den chikanen och byggt ihop det då med kurva 14, gamla kurva 14 då, som sen leder in mot, mot den 90-graders delen av den här banan, de här 90-graders svängarna då, som sen sedermera gör att man kommer ut på start och mål. Vi får helt enkelt se vad det blir. Jag tror att banan kommer att vara underordnad. Det är ju all den här spänningen och förväntan och nerver. Jag utgår från att det kommer att vara nerver också hos förarna som kommer att spela större roll. Och jag hoppas att det inte är liksom att det blir för stora fartskillnader, att det verkligen fortsätter att vara extremt jämnt då mellan Mercedes och Red Bull, så det verkligen blir en riktig proper fight om årets VM-titel.
Mm, som börjar redan på lördagen. Det man ska veta då apropå den här nya bansträckningen är också då att omkörningar har ju varit väldigt svåra i toppen, och det kan man ju konstatera då eftersom det är bara en gång som det här racet har vunnit sedan 2009 då utanför första startled, och det var när Kimi Räikkönen vann från fjärde på griden 2012, och då var han ju Lotus. Och de senaste fem racen här har vunnits från pole position. Lewis Hamilton är också, har varit historiskt väldigt stark på den här banan. Han har tagit fem pole positions och fem segrar här. Så att på pappret så ser det upplagt ut för Mercedes, men det är ju återigen, who knows?
Det var Max som vann förra året.
Mm, för att de hade lite problem att få igång däcken, va?
Just. Ja, jag ser fram emot finalen. Alltså det är ju det, så återigen, alltså vilken knapp säsong och vilken ynnest att få vara med om alltihop det här. Och du och jag som inte sitter i vare sig det ena eller det andra läget, oavsett nu vad folk tror om det, så är det faktiskt på det viset, eftersom jag råkar veta att det är på det viset, så kan man njuta av det extra mycket. Jag tror att det börjar ju bli lite så här, det börjar bli lite höga och rätt elaka tongångar från ena sidan till den andra och studs fram och tillbaka, just med att det börjar dra ihop sig. Det är väl naturligt så att säga, va? Men om man kan luta sig tillbaka lite grann och höja blicken och njuta av fighten som sådan, va, då kan man ju uppskatta det oavsett vem det är som går vinnande i fighten. Åtminstone kan jag göra det.
Jag håller med dig där faktiskt, för det handlar ju också om vad det i slutändan blir. Och det är just på det här sättet att okej, nu går de in i sista racet lika. Ja, men då kan det inte vara mer jämnt. Det måste man vara nöjd med säsongen fram tills dess, oavsett lägret man sitter i. Sen så har vi ju om man ser på det objektivt, så har jag liksom slutresultatet är helt öppen för också. För i ena fallet så har vi en åttafaldig världsmästare, någon som skriver historia på det, skriver rekord i minsta fall på det viset. Alternativt så har vi en framtida världsmästare som tar sin första. Så att jag tycker liksom båda dem, det väger helt jämnt för mig också vad som är liksom roligast.
Helt klart, helt enig med Erik Stenborg, och det får bli vår konklusion ifrån veckans F1-podd.
Nej, vi måste prata om Kimi Räikkönen också. Ja. Han är på väg att starta sitt sista Formel 1-race i karriären, 2007 års förarvärldsmästare, och han kommer då göra det som den mest erfarna Formel 1-föraren genom alla tider.
Du, hundkören, direkt när du sa Kimi Räikkönen börjar de skälla direkt. De fattar precis vad det handlar om.
Hurra lite.
Men lite så. Nej, men det kommer kännas vemodigt, det tror jag. Att släppa Kimi Räikkönen från Formel 1. En sån legendar som han ändå är. Konstigt egentligen att ha en sån legendarstatus med relativt sett lite framgångar. Eller hur?
Ja, framförallt sen 2007.
Men alltså overall så har det ju varit, han har ju potentialen har ju funnits där väldigt, väldigt många gånger, men lite i så här fel ställe vid fel tillfälle, snäppet värre faktiskt än Fernando Alonso. Men en väldigt, väldigt skicklig reseförare alla dagar i veckan och en otroligt omtyckt person i Formel 1-depån som redan faktiskt har tackats av utav Sauber-teamet av en större fest hemma i Hinwil. Men jag gissar att han tar sig ett glas eller två efter den kommande helgen och sen njuter av familjelivet ihop med sin Mintu och sina båda barn som sannolikt kommer att köra racerbil inom 5-6 år. I alla fall pojken.
Mm, det känns så om man följer honom på Instagram. Nej, men vi kommer ju såklart fokusera på en del på Kimi Räikkönen. I mesta del så blir det ju såklart på VM-fighten under helgens sändningar. Som kul är så har vi ju Marcus Ericsson på besök i studion som ju har kört på Yas Marina Circuit väldigt mycket. Och även liksom plocka ut lite höjdpunkter från säsongen för att sätta det hela i perspektiv förhoppningsvis. Så att alla ni som tittar på söndag har de allra bästa förutsättningarna ni kan få.
Skitkul. Jag är tillbaka i studion också ytterligare en helg som supersub för Susanne Sjögren som är på handbolls-VM. Så att vi syns och hörs kommande helg ifrån Abu Dhabis Grand Prix på V-Sport Motor och Viaplay. Så att det får ni absolut inte missa. Och ja, tills dess då, påtrörande. Och sen så kommer vi med en ny stark podd nästa tisdag och då summerar vi i alla fall finalracet. Jag tror inte vi summerar säsongen, men vi kan åtminstone finalracet kan vi ta i tur med.
Det tycker jag. Ha det så bra.